Hej! Gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela vår podd så går man till patreon.com/handenpahjärtat och stöttar vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket!
Klockan!
Jo, men det, jag har frågat fem gånger.
Vi var klara.
Sitt ner.
Sen så
shut the fuck up så jag kan läsa intro.
Hej och välkomna till avsnitt 304 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat-sanningen. En podd av mig, Daniel Beiner.
Och mig, Ducky Savage.
Och mig, Rodrigo González.
Idag så har vi med oss en gäst, en barndomsvän till mig, som jag inte alls haft någon kontakt med genom åren. Tills att jag för ett tag sedan såg en otrolig nyhet som gjorde mig imponerad. Och då skrev jag till dig och grattade dig för att du är så jävla bra och cool. Och sen visade det sig att Rodda kände dig. Och nu är det här. Välkommen Nora Baby.
Tack så mycket. Och nu är vi här.
Ja. Och vann du årets kvinnliga eller årets investerare?
Ja, det kan man fråga sig. Men jag skojar. Årets kvinnliga investerare. Men det finns inget årets manliga investerare. Så kan jag kanske få äga den lite.
Ja, precis. Årets investerare helt enkelt.
Ja.
Men skiljer sig... Men det finns det årets investerare också?
Nej, det gör inte det.
Nej, alltså det finns bara en kategori för sig.
Ja, för kvinnor.
Okej. Och den vann du?
Den vann jag, 2021.
Det är mäktigt.
Ja, det är jävla mäktigt. Ja. Vet du vad som är ännu mäktigare? Och det är väl det jag tar med mig framförallt. Och därför jag sitter och hånler. Hånler låter fel också. Men jag skrattar åt det. Det är att jag var nominerad tillsammans med andra kvinnor. Mm-hmm. Som sa nej till mig. När jag sökte pengar som entreprenör. Och jag gör exakt samma grej idag. Det är bara att jag vände mig mot deras industri. Den var härlig.
Mm. Jävlar.
Ja. Okej, vänta. Så du tävlade, mot andra som du en gång sökte hjälp från.
Exakt.
Genom pengar eller vad det är.
Ja.
Och som sa nej, vi tror inte på dig eller din idé.
Ja.
Och så var ni alla nominerade och så vann du över dem och bara...
Ja, ett och ett halvt år senare.
Fan, vilken skön ändå.
Vad gör man då när man... Då jobbar du som investerare.
Ja, precis. Så att mitt yrke är riskkapitalist. Mm. Det låter så sorgligt.
Vad gör man då exakt?
Man investerar i bolag genom fonder som man då, beroende på vilken titel du har i liksom bolaget. Mm. Men då bygger du en fond genom att själv då resa pengar eller söka pengar av andra. Så man gör precis som entreprenörer gör. Mm. Och så tar du den potten med pengar och så investerar du i en viss typ av bolag, grundare och så vidare. Det beror på vad din strategi är. Mm. Och vår strategi på det bolaget som jag driver, som heter Unconventional Ventures, vi är en nordisk VC, alltså riskkapitalbolag, venture capital. Vi fokuserar på impact tech-bolag grundade av diversifierade grundare. Och när man pratar om impact tech-bolag, vad fan är det?
Exakt.
Exakt. Då är det så här att FN och EU kom överens om för några år sedan att det är 17 mål, 17 hållbarhetsmål som vi nu ska sikta på för att världen ska bli till en bättre plats. Både från ett samhällsperspektiv och klimatperspektiv. Så det är 17 målen, man kallar det för ESG-målen. Och vi vill gärna investera i bolag som försöker lösa någon av de här 17 utmaningarna som vi har i världen. Och vi tror att det är där vi bäst kan tjäna pengar. Det vill säga, löser vi någonting för globalt sett så borde vi då tekniskt sett också tjäna väldigt mycket pengar. Och jag tror att de två grejerna går hand i hand.
Jag har två frågor direkt. Schmack.
Först.
Första frågan glömde jag. Direkt glömde jag den. Herregud. Nej. Det var just det. Alltså, pengar Då, det är inte dina egna pengar liksom. Alltså, eller?
Lite. För att driva så måste du lägga in egna pengar också.
Ha egna pengar
lite.
Liksom. Ja. Okej. Okay. Följdfrågan på det är, som vi tar sen, ja. Hur kom du upp till dina egna pengar? Hur samlade du upp ja. De pengarna?
Ja.
För att sen kunna ha dem och investera. Och då i sin tur drar du in pengar från olika människor som vill investera, antar jag.
Så
du
ja.
Okay.
Exakt. Så hur fan gör
vad fan kom pengarna ifrån?
Ja, ah, vad fan kom pengarna ifrån? Jag har ingen aning. Vi börjar där.
Ja.
Men sen tror jag också så här, jag hade ju noll alltså planerad eller liksom mål att hamna här. Jag visste inte ens vad det var för kanske 8 år sedan. Ingen aning att det här fanns. Vem fan pratade pengar med oss? Vem fan pratade pengar med någon överhuvudtaget? Utan jag hamnade i techbranschen av en händelse. Och sen insåg jag, för jag är egentligen varumärkesstrateg i grunden. Alltså jag jobbar med marknadsföring och kommunikation. Det är liksom min grej. Och hade ett nätverk. Vad fan ska jag säga? Hur ska vi göra det så här enkelt som möjligt? Okej. Jag hamnade i techbranschen för att ingen ville jobba med techbranschen. Tidigt 2000-tal. Alla tyckte att det här var liksom alla nördar fanns. Det här var skittråkigt, men fan, liksom, vad är datorer? Vad fan är mjukvara? Jag visste själv inte heller vad det var. Det enda jag visste var att jag lyckades utbilda mig själv genom att googla. På en tid då vi inte behövde faktakolla allting, där vi visste att informationen där ute var i alla fall 99% mer eller mindre säker. Så jag lyckades utbilda mig själv genom att läsa på massor om liksom olika varumärken, vilka resor de har gjort. Och lite grann där förstod jag att här fanns det jättemycket pengar att tjäna för att internet hade blivit tillgängligt. När man pratar om internet, det är då man pratar om digitalisering. Och då började vi se att helt plötsligt började nya saker komma. Och jag fick ju vara med när iPhone lanserades. Det var ju det som var skillnaden. Att jag fick jobba med de varumärkena som inte var Apple. Så jag inte nämna vilka det var, men de andra. Så då var ju konkurrenten Apple. Och då var ju tvungen att liksom så här förstå, okay, hur ska vi någonsin kunna vinna mot ett sånt varumärke? Och det är det jobbet som egentligen lagt grunden för vad jag är idag. Vilket gjorde att jag började resa jorden runt med massa varumärken. Innan hittade jag ju knappt till Arlanda. Fan, visst, jag har ju tåget går dit. Och helt plötsligt började jag resa jorden runt med alla dessa varumärken. Och skillnaden där var att jag förstod hela digitaliseringen före branschen förstod det själva. Även om vi visste att vi hade internet och vi började få liksom en iPhone där liksom en telefon och dator helt plötsligt fanns i våra händer. Det var fortfarande få som visste vad fan det betydde. Och så började man prata om applikationer, alltså appar. Det var ingen som visste vad det var. Men där började liksom min hjärna lite grann sätta ihop 1+1 och börja förstå, okej, vänta lite. Det här demokratiserar vem som kan göra vad på internet. Och när vem som helst kan göra vad på internet, då kan vi nå vem som helst. Och för att kunna nå vem som helst så måste vi kunna prata språket. Och vad är det för liksom, valuta hela världen har? Det är kultur. Så ju mer kultur du förstår, oavsett om det är musik, det är liksom allt kreativt, vad det är, religion, du vet, olika etniciteter, det är kultur. Och när du förstår det, då kan du bygga olika typer av strukturer på det och paketera. Och paketera vad liksom det jag kunde. Och det är den paketeringen som har tagit med mig med de varumärkena. Vilket gjorde att techbranschen, liksom, allting vi ser idag, det är liksom någonting som har hänt de senaste 20 åren. Och jag lyckades befinna mig liksom mitt i navet när den största skillnaden hände. Alltså om vi pratar om innovation, alla älskar att droppa ordet innovation. Innovation är någonting som
förändrar. Nej, jag vill bara att Dacke skulle berätta vad det var.
Innovation. Jag har kommit på en innovationens grej och det är någonting som inte finns. Det är något, jag har kommit på hjulet, typ så.
Någonting som förändrar helt. Vad vi har sett, jag tror framförallt de senaste 20 åren är att folk har ju spottat ut ordet innovation. Alltså det är egentligen bara en ny produkt, en ny färg, en ny storlek. Det är inte innovation. Exakt, man har försökt paketera allting som innovation och så hoppas man på att kunna sälja det. Det har liksom inte funnits så mycket. Innovation var liksom iPhone till exempel. Innovation var Spotify som förändrade. Innovation var liksom, ja, men vissa av de här nätdoktorerna. Och det finns en annan, jag är inte helt överens om den innovationen, men skitsamma.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Så det är det. Så att, och för mig fick jag ju vara med liksom, när vi hade Skype till exempel. Det är också ett svenskt bolag. Spotify ett svenskt bolag. Och sen så jobbade jag med varumärken som hela tiden försökte liksom skapa brygger emellan och skapa nästa innovation efter iPhone. Mm. Då förstod jag ju där och då ett, vem som byggde vad som fick bygga vad. Och när jag säger fick så är det också att jag förstod att inte vem som helst släpps ju in. Mm. Att jag lyckades komma in är för mig idag ett stort frågetecken. Jag kan inte svara så här, vem var det? Jag hade en vän som startade ett bolag som behövde någon och jag var duktig på att sälja och prata och paketera. Det var liksom min grej. Men jag förstod ju inte vad, liksom, vad jag gav mig in på. Och sen valde jag techbranschen för att jag visste att de hade mest pengar och behövde mest liksom, idéer. Och sen så träffade jag ju en massa startupbolag. Det var ju därifrån det kom. Mm. Och så kunde jag sätta ihop ett plus ett, samma sak där. Jag såg att så här, de storbolagen som just nu byggs, de kommer vara för stora och för trögrörliga. Mm. De kommer inte kunna göra någonting nytt. Innovation kommer sällan inifrån, de kommer utifrån. Så där var jag med. Och sen plus så såg jag ju så här, det var ju fan 99,9% män. Det var 95% 5 vita män. Jag var oftast den enda kvinnan och när jag såg att fler och fler kvinnor kom till de här utrymmen där jag syntes och rörde mig, då var det ju inte någon kvinna som hade liksom annan etnicitet eller bakgrund. Det var liksom samma typ av män, alltså vita kvinnor från samma skolor, samma bostadsområden, samma socioekonomiska bakgrund. Och jag såg ju hur det påverkade alla produkter och tjänster som sen liksom skapades och kom ut på marknaden. Mm. Så då blev det något som jag kallar för vit mångfald. Mm. Noll skillnad. Och om vi går tillbaka till att kultur är liksom den globala valutan som alla kan någonting om och kan paketera och kan liksom sälja på ett eller annat sätt till olika. Så insåg jag så här, ju fler kulturer vi har inne i, inom ett bolag eller liksom förståelse för dig själv som verktyg, desto fler kan vi nå. Och det betyder att desto fler vi kan nå, desto fler konsumenter hittar vi. Ju fler konsumenter vi hittar, desto fler vill betala. Vi tjänar jävligt bra med pengar på att skapa för så många fler. Och sen där någonstans händer ju också innovation. För ju olika vi är, desto fler frågor ställer vi ju. Alltså ni frågar sätter ju varandra hela tiden. Mm. Det är skitbra. För när ni väl sen tar ett beslut, då är ni överens om att det är det beslutet bästa från er alla olika perspektiv. Även om någon kanske alltid får ge sig annat. Jag vet inte hur den här tiden funkar.
Nej, men så är det ju. Det spelar ingen roll. Alltså, man är överens mer eller mindre.
Exakt. Och det är det som går förlorat idag i den branschen som jag ser då. Så det fanns så många parametrar som gjorde att jag hamnade där jag är. För att det är av flera anledningar. Ett, det går inte. När vi pratar om jämlikhet, när vi pratar om liksom jämställdhet, när vi pratar om liksom lika möjlighet för alla, det är så jäkla mycket rökridåer. Mm. Enda sättet till sann jämlikhet tyvärr är genom att vara närmast kapitalet, för att pengar är makt och makt ger dig verktyg. Mm. Och det är därför jag hamnade där jag är. Egentligen, nu fick du en lång historia.
Men det var väldigt intressant.
Ja, exakt. Det var ju bra.
Men jag menar, var jag kommer ifrån? Jag menar, du och jag delar ju alltså, området vi kom ifrån. Det, vi hade inte kontakter. Vi hade ju ingenting. Alltså, jag visste inte ens att Stockholm... Visste du att Stockholm bestod av så mycket öar och vatten? Nej. Jag hade ingen aning.
Nej.
Jag var 17 när jag fattade. Så nu har det blivit en grej för mig. Jag bor nära vatten. Det är liksom... Ja, det är viktigt för mig. Jag hade ingen aning. Samma sak när jag hamnade där jag hamnade. Det var en vän till mig För jag jobbade säkert 10 jobb. Så jag jobbade på ett café. Och han bodde tillsammans med en kille som hade startat ett företag. Och han pluggade Handelshögskolan. Och jag jobbade då med förebyggande arbete med ungdomar. I 2 av de rikaste kommunerna. Täby och Danderyd. Och det var där jag fick lära mig ett pengar. Vad det är, vad folk gör, företagare. Och för mig, liksom, när jag pratade om att jag utbildade mig via internet, jag läste på bara för att kunna hänga med i pratet med föräldrarna. För jag var ansvarig för föräldrar och alla liksom, förebyggande arbete och projekt. Och jag kunde inte hänga med i vad de pratade om. Så jag kände mig så jävla dum. Så jag gick och googlade, okej, han jobbar på det här företaget. Vad gör det här företaget? Okej, vem är konkurrenten till företaget? Okej, vad gör de? Vad har de gjort? Så när jag träffade dem så var det såhär, men du... Fan vad kul, jag hörde att det här hände. Vad hände sen? Förresten, kan vi prata om att sponsra det här projektet som vi håller på med? Det var så det började. Så han gick i alla fall på Handelshögskolan. Jag hade noll aning om vad Handelshögskolan var. Noll. Hur många av er känner till Handelshögskolan?
Ja, men jag med.
Hur gammal var ni då?
Nej, men vuxen. Liksom.
Vuxen, exakt. Ja. Vuxen. Jag hade ingen aning om
det.
Sluta.
Jag säger högstadiet känner jag till.
Men vilken skola är det?
Högstadiet känner jag till. Sen är det slut.
Ja, jag menar så. Sen är
det. Han hörde talas om
gymnasiet kanske också.
Linjen eller vad heter
det? Om 3 år, 1 år.
Ja, men Handels, det var ingen som pratade med oss. Vad fan Handels var? Jag fattar inte heller.
Nej, men det är ju inte heller en skola som någon av oss någonsin har, liksom, eller som man känner, som har gått i. Det är
de
fel.
Ju inte, de kommer ju inte till våra skolor.
Det är inga södra sidan barn som har gått i Handels.
Det är inte i Högdalen, liksom.
Nej, verkligen inte.
En annan fråga. Svara nu helt ärligt.
Okay.
Helt ärligt. Jobba hårt. Nu kunde jag komma säga eller, men ja. Eller rätt ställe, rätt tidpunkt. Förstår vad du menar?
Jag förstår precis vad du menar. Rätt ställe, rätt tidpunkt. Mm.
Det är en blandning av båda.
100%. Även om du är på rätt ställe vid rätt tid, om du inte har med dig erfarenheter från hårt arbete, då förstår du inte vad du har för potential framför dig med rätt tidpunkt, rätt person.
Du kommer inte värdera positionen du får. Liksom.
Nej, men det finns också en så här bizarr, jag kallar för sexuell läggning kring liksom hustle-kulturen. Det är liksom arbetarklassen som blivit insåld på hustle-kulturen för att vi ska jobba så hårt som möjligt för att inte förstå att vi har mycket strukturer som är emot oss redan från början. Att vi ska tro att det är liksom, bara du kämpar gott nog så kan du. Jag är ledsen, du kan inte just fucking do it. Nej, det stämmer
precis.
Inte.
Och det är så här, jag har alltid på något sätt i mitt huvud såhär, fan, jobba hårt, jobba hårt, men det är inte alltid slutet. Det spelar ingen roll hur hårt du jobbar. Det gäller faktiskt även att ha lite bananskal. Det gäller faktiskt att ibland vara på rätt ställe vid rätt tillbud. Det gäller att kanske vara bland vissa människor som kan ta dig till next level. Liksom. Mm. Men sen säger, ska jag komma in där då? Ja, det är ditt sätt att hustla in på. Det, yeah. Komma fram till det. Liksom. När folk frågar så här, men fan, när folk säger bara jobba hårt så når du dina drömmar. Man bara, det är inte riktigt bara så.
Jag tror att det finns olika sätt att se på det där. Jag har en vän som är en av världens främsta estetiska tand, vad det nu fan heter, han som opererade min käft. Och han sa till mig, för han har en klinik mitt i stan och liksom är helt fullbokad. Det enda han gör är att liksom göra käkoperationer och tandköttstransplantationer och sådär. Och han sa, han bara, min pappa sa till mig att så här, jobba hårt, men se till att du utbildar dig hela tiden inom det som du jobbar med. Alltså blir den mest kompetens så kommer det vara den som tjänar mest pengar. Och det är ett sätt att jobba hårt, att liksom skaffa sig en spetskompetens och fortsätta utveckla den. Då tror jag att det kommer öppna massor av dörrar. Alltså ju bättre du är eller ju mer kunskap du har, desto mer efterfrågad blir du.
Alltså,
kolla. Förlåt.
Nej, kör.
Typ du har ju, du sa ju, du kommer ju från en skola, en utbildning, men du har ju något helt annat nu.
Alltså jag har ingen utbildning.
Nej, men du vad var du sa i början? Du sa att du har ju, du jobbade med marknadsföring och annat.
Exakt,
men nu gör du något helt annat.
Helt annat.
Så du skulle kunna ha haft 10 utbildningar i marknadsföring, men du gör ju ändå någonting annat nu.
Ja.
Så de utbildningarna har säkert påverkat hur du är idag, men ändå inte det de du jobbar med idag. För som jag menar, så du kan ta 100 tandläkarutbildningar, men sen så jobbar du kanske med så här microneedling i ansiktet. Det kommer inte riktigt hjälpa dig med dina 100 tandläkarutbildningar. Jag säger inte emot dig, jag håller med dig. Desto mer kompetensutbildningar du har, desto mer kommer det hjälpa dig i det du gör. Absolut, till en viss gräns. eller till en viss, liksom, om du ska hålla på med det så kommer det hjälpa dig. Men så kan jag lägga till typ, ja, och sen så kanske du får Reinfeldt som kund.
Ja, men det, ja,
och då
men
har
det
han sina 10 kompisar
såklart
som
att
det, är där, men och han får ju det rulla.
Det är större chans att han får Reinfeldt som kund med alla sina utbildningar och är omtalad som en av världens bästa än att han jobbar på Folktandvården i Hagsätra centrum. Ja, så där kommer Reinfeldt inte sätta sin fot.
Jag tror
alltid att det är en blandning av...
Yeah. Liksom, apropå Reinfeldt. Första liksom, riktiga jobbet jag fick, jag tror jag sökte till en fritidsledarroll. Liksom, det var det. Och sen så visade det sig att för första gången någonsin, apropå timing och liksom typen, så sökte de efter någon gärna kvinna, för det var, gruppen var bara män, som var yngre, de var äldre och gärna med invandrarbakgrund eller utländsk bakgrund, för alla var liksom, ja, de hade ingen representation överhuvudtaget. Så kliver jag in genom dörren, vet, helt ny, fräsch, liksom, har noll liksom, idé egentligen vad jag söker till. Och de bara såhär, men henne kan vi typ lära upp, låt oss göra det. Och då blev Filippa Reinfeldt min chef. Men det jag lärde mig där och då, bara för att liksom återgå, är att jag fick ju se på nepotismen som existerar. Jag fick ju se att det spelar ingen roll för så många i det här samhället om de har 10 eller 40 utbildningar. Danne, du är helt rätt, vi måste fortsätta utbilda oss, men det finns flera sätt att göra det på. Och så länge vi är medvetna om så här, okej, vissa saker kommer inte spela någon roll, våra 40 utbildningar kommer inte i det här samhället. Men det som är också, om vi pratar om en annan valuta, det är nätverk. Hur fan bygger vi nätverk?
Precis.
Ja, och i de nätverken som vi skapar, hur gör vi ett utbyte av kompetens? Alltså, du lär mig det du kan, eller det som är viktigt, och jag lär dig det jag kan. För någonstans däremellan så finns det något värde för oss båda. Och så det jag ser idag, till exempel det jag fokuserar mycket på, det är ju liksom skapa nya nätverk. För de nätverken jag idag drar nytta av, som du pratar om, liksom också hårt arbete. De flesta som idag öppnar dörrar för mig, det är sådana som jag på något sätt jobbade med, och de var restaurangpersonal, de var hotellpersonal, de var städare som utbildade sig och hamnade i de här industrierna. Och sen kommer de ihåg mig för att jag jättegärna sätter ihop folk och presenterar oss. Och sen så nu får jag skörda lite den grejen. Så jag tror att nätverk och lära sig av varandra är det absolut viktigaste, oavsett vad du gör, och framförallt framöver.
Jag håller med. Alltså, jag håller verkligen med mer åt det hållet. Så här, utbildningar, jag säger inte emot det, men det är inte så jag menar. Men jag tror att det är så mycket annat som har lika stor värde, om inte större, speciellt i dagens samhälle, som definitivt. Du säger. Liksom, utbildningar är inte lika mycket värda som en gång i tiden när vi kollar på våra föräldrar.
Nej, och det håller jag med om. Skolutbildningen idag tycker jag är så här...
Den utvecklas inte, den är kvar på 50-talet. Liksom.
Idag får vi lära oss om kung Carl Gustav i historien som finns på Google. Så det kan vi släppa, det behöver vi inte lära oss. Utan har jag ett intresse för det kan jag googla det. Jag behöver lära mig hur jag ska ta mig framåt. Liksom. Det håller jag med om. Nu tappade jag bort mig.
Men ska man ta det till det extrema så kan vi, vad heter han, Elon Musk. De som har de bästa utbildningarna jobbar för han. Och han har ju typ ingen sån utbildning.
Nej.
Ändå jobbar de utbildade människorna för
honom. Det är ju många sådana människor.
Det jag skulle säga var att jag vill inte sända ut signalen att alla kan lyckas på samma sätt som Nora för att man går och hoppas på att halka på det här bananskalet. Utan man behöver jobba hårt, och det inriktar man sig på en spetskompetens, så kommer du inte gå med fickorna tomma. Sen kanske du inte blir årets investerare eller Elon Musk, men du kommer kunna provide för din familj på ett helt annat sätt än om du bara tar en ICA-anställning.
100%. Och jag tror också, absolut, jag håller med dig. Det finns mycket som fel med dagens utbildning. Och det här säger jag för att det som hände var att jag startade ju ett företag. Ett utbildningsbolag. Jag ville starta Spotify för utbildning. Jag ville göra det lika billigt som Spotify att kunna utbilda sig i tekniska språk. Jag vill att du ska kunna koda, jag vill att du ska kunna programmera, jag vill att du ska kunna blockchain. Det var det vi liksom började med. Och jag vill att det ska kosta dig liksom 79 kronor i månaden att utbilda dig. Och du ska kunna göra det inom 16 veckor och sen kunna jobba med det direkt. För jag ser ju också vart industrin är på väg och att det saknas så mycket talang. Men det var ju där och då jag insåg också så här, hur det här spelet säger funkar. Och det är det vi vill vända på, att det ska inte vara ett jävla spel. Du behöver utbildning såklart. Jag menar, läkare behöver utbildning. Mm. Det där vill vi ju inte sikta. Men det finns så många olika sätt att komma dit man vill. Och jag säger inte att alla ska på något sätt sikta på årets investerare. För vad betyder det egentligen? Alltså det, och det är det jag säger tillbaka. Och det får ju ni kolla mig om ett år. Om jag får komma tillbaka.
Ja,
men om ett år så hoppas jag ju att årets investerare handlar mindre om vem jag är. För att jag är den första och den enda av min sort. Mm. Nu kan vi gå in på det senare. Men det är det som också har gjort att jag fått mycket uppmärksamhet. Och också för att jag pratar om de här sakerna och utmanar industrin, inte bara i Sverige utan Norden och Europa, på att bli bättre.
Mm. Men hur funkar det? Kan man komma till dig och säga, hej, här är mina pengar, investera dem?
Så här är det. Det finns två olika sätt. Så vad vi gjorde som är unikt, som ingen annan har gjort, är att vi öppnade upp för att vem som helst ska kunna komma till oss och säga, hej, jag vill vara med och medinvestera mer. Mm. Och då kunde vi ta emot, och minsta liksom, ticket size som man pratar om, så här, investeringssumman, var först 500 euro, och vi lyckades få ner det till 250 euro, så ungefär 2500 kronor. Min dröm hade varit att få ner det till 100, alltså 1000 kronor. men det kan vi inte.
En miljon, skulle
jag säga. Nej. Men den gör vi väldigt sällan. Men för det traditionella som vi gör nu, så måste du tyvärr ha tillgångar på 3 miljoner och kunna investera minst 1 miljon. För att risken är så stor. Mm. Så det är liksom ett sätt för Finansinspektionen också att liksom säkerställa att fonder som oss också liksom håller sig till regler och har dialoger med människor. Mm. Så ingen blir lurad. Mm. Idag, just nu, så måste man vara liksom det andra, men vi öppnar upp i vissa tillfällen där vi ser så här skitbra fall, eller så här bolag, där vi öppnar upp, där vi tar in medinvesterare, där vem som helst får vara
med. Men som tillgångar då, så jag som har det här huset,
yeah,
är ju värt mer än 3 miljoner.
Yeah.
Och då kan jag säga, men jag har ett hus, det är värderat till 6 miljoner, och här har jag 1 miljon, då får jag vara med på tåget. Yeah.
Okay.
Och hur ser en sån affärsplan ut? Är det liksom...
Då är det att du investerar då i den här potten som är fonden. Och du investerar för att du tror på den strategin vi har. Som jag nämnde, så är strategin att vi investerar i grundare som är diversifierade. Så att vi investerar inte i bara grundare som är liksom vita, heteronormativa män. Punkt. För dit går 99% av kapitalet. Det är en annan fråga där. Så att det är liksom det som är vår strategi. Och impact, att det måste vara liksom något techbolag som jobbar med de här hållbarhetsmålen. Mm. Då väljer vi de bolagen. Så att du har inte så mycket att säga till om vilka liksom direkta fall vi investerar i. Och sen över tid, när det går bra för de här bolagen, och vi då antingen... Det finns två sätt att tjäna pengar. Ett är att de går till börsen och det går väldigt bra, och de får bli tillgängliga för allmänheten att liksom handla med deras aktier.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Två, vi köps ut, och då får du din andel och den procentsatsen liksom, som gick plus.
Och vad är det för tids liksom, horisont?
Vi går ju in i väldigt tidiga skeden. Det finns olika skeden. Man pratar om pre-seed, pre-sod, sod, serie A, serie B, upp till serie D, vissa längre. Det betyder egentligen vilket skede bolaget är i. Så att pre-seed för oss, vi går in i pre-seed och seed. Det handlar om bolag innan de egentligen har en produkt ute. Mm. De kanske bara har en MVP, alltså ett skal till ett förslag som inte testats ännu. Det kan vara en produkt eller en tjänst. Till att de har börjat få in kunder, har lite omsättning. Så att de bolagen som, eller liksom, de investerare som går in tidigt blir ju tidigt utköpta. Men det är fortfarande en tidshorisont på mellan 5 till 10 år. Man brukar generellt säga 7 till 10 år.
Mm. Och vad skulle en eventuell uppsida, det förstår jag är jättesvårt att svara på, men jag antar att jättemånga tänker den tanken.
Men det finns flera saker man tänker på när man då har kapitalet kunna investera i sådana här saker oavsett. Ett, börsen idag är ju allt annat än hållbar av många olika skäl. Det är bolag som har gjort att vi hamnar i de här utmaningarna vi gör globalt ur ett klimatperspektiv och ett samhällsperspektiv. Man exploaterar arbetare och så vidare och man är inte hållbar på något sätt. Så därför på en personlig front så vill jag absolut inte att vi fortsätter investera i börsen, och gör vi det så vill jag liksom att det ska vara bättre bolag. Men där är risken lite mindre för det bolag som funnits längre. De här bolagen är ju väldigt nya. Så man brukar säga är att, och det här är också det jag utmanar min industri i. Man brukar säga att ungefär 10-15% är de som blir då så kallade unicorn. Jag vet inte om ni har talat om att alla jagar unicorn-status. Det är när ett bolag är värderat till över $1 miljard. Då har man liksom unicorn-status. Men det är den man säger att det är ungefär 10% som kanske når av alla investeringar du gör. Man räknar med alltså att 60% eller så här, man räknar med att ungefär 30-40% av investeringen du gör kommer inte klara det. De kommer gå i konkurs. Och så har du liksom mellangapet som kommer göra ganska okej. De gör mellan 1-3 gånger dina pengar. Men man satsar för den här. Jag tror att det ser ut så bara för att man har investerat i en typ av grundare. Och man har gjort det i 20 år. Och därför tittar man också så här. Om du tittar på datan idag som säger så här. Kalkylen för en lyckad entreprenör är vit, heteronormativ kille i 30-årsåldern. Som har en utbildning från KTH, Handelshögskolan. Som har tidigare erfarenhet från ett startupbolag, alltså förstår hur liksom det går till. Om 99% av kapitalet har gått dit, det är klart att datan talar om för dig att det är den du ska leta efter. Och det är det liksom branschen har gjort de senaste 20 åren. Så att vi ser ju jättemånga asballa grundare nu förbises, överses, liksom får inte ens chansen att få en investering för att de inte trodde på, för att de inte liksom når den här kategorin och
de är inte
kopierna.
Demografen som har letat.
Demografen, exakt. Och vårt perspektiv, och det finns ju många fler som oss, inte så många här i Europa, och var ju, och framförallt för mitt håll, jag har jobbat, alltså de brukar kalla mig för entreprenörsviskaren, så dåligt skämt, för att jag jobbar så mycket med andra entreprenörer och jag förstår deras visioner jättebra. Jag är duktig på att paketera och vägleda både från ett varumärkesperspektiv men också från affärsperspektivet, så jag har de två. Så när jag ville göra någonting och bygga ett eget bolag, inte en enda gång fick jag liksom frågor som handlade om potential eller vad jag hade gjort. Det var så mycket dumma frågor, och du säger dumma frågor för det finns också, som handlade om helt oväsentliga grejer som man inte gjort någon skillnad för mitt bolag eller för liksom track record eller det vi hade lyckats uppnå. Det handlade bara om deras fördomar. Så jag drog ju till USA. Så jag drog till USA och pitchade, också kändes som en så här Hollywoodfilm, men du vet, packa med hela familjen, pengarna var slut, var liksom sista pengarna, ska vi satsa på det här eller inte? Åker dit, 6 av 6 möten, alla säger ja. Och då står jag så här, jag bara, men om det är så här för mig, jag har nätverket, jag har kontakterna, jag har träffat alla, jag har jobbat med alla, jag har jobbat med alla globalt, jag har liksom den här liksom CV:n, men jag har inte utbildningen. Jag har inte liksom det rätta nätverket inom startup-ekosystemet. Jag har inte byggt bolag på det sättet själv förut. Jag är kvinna, jag är mamma. Jag var gravid med mitt tredje vid tillfället också. Så där såg jag skillnaden. Så därför säger jag så här, vi går miste om så mycket. Inte bara från ett liksom pengaperspektiv. Att vi går miste om jättemycket vinster. Men också produkter och tjänster som vi verkligen behöver också. För där och då upplevde själv också hur investerare idag pratar med entreprenörer. Hur vi identifierar mig själv fortfarande som en entreprenör oavsett vad jag gör, men hur mycket det går att göra och vi behöver göra. Inte för att det inte går, men för oss som har barn. Den här förändringen som vi har sett är under 20 år. Tänk vad vi kan göra inom 5 år. Och det är där jag vill vara de närmaste 20 åren.
Men så avkastningen, då ska man räkna 10 år och liksom
7-10 år.
Och då 2-300%.
Alltså generellt brukar man säga 2-3%. 3% är liksom
på 10 år.
På 10 år. Men det är ju det här också. De senaste
3%.
3%.
avkastning på 10 år.
På 10 år. Men det är det här som är skillnaden. Det som har hänt nu är att värderingarna har ju liksom, går ju på anabola. Jag vill säga att min industri går ju nu på någonting. För att värderingarna är helt sjuka. Skeden för bolag där de får in investeringar är alldeles för tidigt. Så min predictment, alltså min... vad jag förutspår är att nästa bubbla kommer vara på grund av liksom VC-industrin och startup-ekosystemet, för att det är för stora summor som investerats i bolag som inte tjänar egentligen någonting och kanske själv inte blir liksom rika, profitable, förrän om 10 år framåt. Och det är den här liksom anabola steroidindustrin just nu som bara rusar. Så det vi ser är jättemånga som tjänar jättemycket pengar. Vi pratar om 100-500 gånger pengarna, för att det investeras så mycket för tidigt. Så när du är någon som går in i tidiga skeden som investerare på pre-seed och seed, som jag nämnde, då är du bland de första som blir utköpt. Och det är det som händer. Att nästa investerare som kommer med senare skeden ser det här som värsta möjligheten, och så pumpar de in pengar. För att det har tjänat så otroligt mycket mer pengar. Det finns så mycket pengar där ute att det är helt sinnessjukt. Men det är bara få grundare som får tillgång till de pengarna. Och det är ett problem.
Ja, jag får inte alls ihop matematiken. Hur skulle det vara värt att investera 1 miljon och få tillbaka 1 miljon 30 000 på 10 år?
För att chansen finns att den 3x-en egentligen är 30x eller 3000x.
Om den blir uppköpt av någon ny investerare efter 5 år, säger vi. Eller?
Om du blir utköpt i den... Alltså, du sprider ju dina pengar. Så vi säger att du ger mig 1 miljon och jag investerar i 40 bolag. Mm. Då har du liksom utökat din chans. Du kommer ju inte sprida 40, alltså 1 miljon på 40 bolag själv. Det blir ganska svårt för dig att hålla koll på och vara insatt i de bolagen. Så vi jobbar ju med dig för dina pengar. Det är lite så det funkar. Så att chansen att vi träffar rätt är mycket, mycket, mycket större än att du själv gör det. Och ja, vissa gör det för att som minst så kan du tjäna 3x. Så oddsen är ändå ganska bra.
Men 3x är inte 3%.
Nej, förlåt, 3x är det jag pratar om.
Okej, okay, för du sa 3%, så jag var såhär...
Nej, förlåt!
Jag bara, det är 1 miljon 30 000 på 10 år.
Ja, exakt.
3 gånger. Gånger. Jag vill ursäkta. Tre gånger. Ja, 1-3 gånger är generellt.
Ja, okej.
Okay.
Ja.
Och då låter det bättre.
Ja.
Ja, men det är fortfarande 10 år i lång horisont för 3 gånger pengarna.
Men det är sällan det är 10 år, vill jag bara säga.
Ja.
Det beror på när du går in.
Jag vet inte ens om jag lever om 10 år, fan.
Vi vet inte om vi lever imorgon.
Nej, exakt.
Men du pratade om att du blev tvungen att åka till USA för att liksom få bli hörd. Liksom. Vad upplevde du för liksom motgångar här i Sverige som liksom minoritet och som kvinna?
Jag brukar prata om 2 saker. Alltså, vår historia i Norden, alltså så här, nu låter det så fängt att jag befängt att jag pratar engelska också, men det är bara för att det, fan, engelskan är bättre på så mycket. Plötsligt jag bara pratar 99% engelska hemma. Men alltså, vi pratar om att Nordens historia av invandring är inte så gammal.
Mm.
Men utvandring är ju generationer år gammal. Vi är jättestolta över vikingarna som liksom far runt och alla de som flyttade till USA på 1800-talet.
Mm.
Så utvandringen är vi liksom så här införstådda och det ger oss potential. Och när vi tar pension, går i pension, då flyttar vi ut till andra länder. Men invandringen är ju inte så gammal i Norden.
Mm.
Man brukar säga att invandringen här liksom egentligen startade liksom i större 70-talet. Så jag tror att den är inte lika gammal som i USA. USA säljer ju också hela drömmen.
Mm.
Du kan komma från ingenting och bli någonting.
Mm.
Det finns Hollywood-film efter film som... Mm. Vi bygger inga filmer. Nej, här.
Vi har ingen Swedish
dream. Inga här. Överhuvudtaget. Det kanske kommer nu. Men vi har ju inte det. Och vi vill ju inte ta upp det. Hur många sådana har vi? Jag menar, kolla på er resa. Liksom. Mm. Ni fick jättepyggt och liksom ägde hela den biten. Men det största problemet är här. Att folk tror inte att... Alltså, är du så pass underskattad för att du representerar någonting som jag, minoritet, kvinna liksom, då tror ju ingen att du ska kunna uppnå saker. Mm. Så det är en fördom som sitter i. USA har ju inte, USA älskar hela den här underdog-personen. Mm. Och jag kliver in där, jag var ju allt som de liksom älskade in terms of underdog och erfarenhet och att jag har lyckats göra så mycket. De brydde sig noll om utbildning eller liksom hur jag lärde mig svenska och hur jag lärde mig engelska och hur jag kunde prata så bra engelska liksom, utan att ha den utbildningen. De brydde sig bara om vad jag hade gjort. Mm. Och då kunde jag nämna, då kunde jag visa dem datan som vi pratade om, så här, mina siffror. Det här har jag gjort, det här är kunderna jag har, det här är planen, det här är produkten, det här är techplattformen, det här är det. Vill ni vara med?
Mm.
6 och 6 säger jag. Men sen hände pandemin.
Ja, och det var grunden till det som du gör idag.
Ja, så här var det. 4 mars kom jag hem. Jag hade rest $1 million. 6 mars.
Av de sex.
Ja. 6 mars, alltså 2 dagar senare, stängde världen ner. Och sen så fick jag textmeddelanden, mina WhatsApp, jag har sparat dem som mina. Nora, ledsen att behöva komma till dig, men som du vet, världen har stängt ner. Det här betyder inte att vi drar tillbaka vår investering, men vi måste avvakta till augusti. Mm. För vi måste ta hand om våra liksom, nuvarande investeringar. Liksom, det är kaos. Och jag kunde ju knappt överleva från liksom, då. Mm. För det var liksom alla pengar var ju slut sedan länge.
Allt på resan. Liksom.
Ja, men det var liksom det sista. Mm. Innan det var liksom produkten och allt annat jag hade gjort. Och jag hade ingen aning vad fan jag skulle ta vägen. Samtidigt så hade jag träffat då hon som hade då startat Unconventional Ventures. Och hon och jag började prata. Och jag blev då rådgivare till henne. För jag förstod att hon var den enda i Norden som fattade. Och hon förstod att jag hade byggt ett community i Norden som ingen annan hade gjort. Och jag var liksom rätt på vad världen är på väg. Ett av våra grejer som vi gjorde var att vi utbildade 200 stycken blockchain-utvecklare.
Mm.
Och om ni undrar vad kryptovalutor är byggda på, NFTs, Metaverse, allting man går in mot, det är blockchain.
Mm.
Och där var jag liksom långt före. Och jag pratade om digitala utbildningar och digitalt liksom remote arbete. Innan mars, det är alltså 2020, så det är knappt 2 år sedan. Men, och 19 hade vi utbildat. Så 2019 till då 2020. Så ingen i Sverige trodde på remote work eller remote education. Det var digitalt. Varför ska man sitta digitalt?
Mm.
Det är viktigt att vara på arbetsplatsen. Mm. Och så händer pandemin. Min mail var full av så här, vad fan gör vi? Kan du lära oss? Men det var ingen som var villig att betala. Det var ju också problemet. Pandemin drog ju alla tillbaka pengar. Alla ville ha mina insikter och min kunskap, men ingen ville betala för det.
Så är det generellt överallt. Alla vill ha råd och tips och ingen vill betala.
Oh, den berömda, ska vi inte ta en kaffe?
Mm, mm.
Kan inte du
berätta? Länge sedan,
var jättelänge sedan. Förresten, ja. Jag har nog en oändlig lista av kaffemöten som gärna står på tur. Men i alla fall, och sen hände Black Lives Matter. George Floyd-protesterna 2020.
Mm.
Jag har alltid varit vokal, jag har alltid jobbat med de här frågorna på ett annat sätt. Så jag gjorde en post om så här, fy fan vad det här åt helvete, att ingen i Norden eller Sverige vågar ens andas liksom, att det är saker som är fel i vårt land.
Mm.
Och jag har jobbat här så pass länge så jag kunde liksom ge dem exempel på saker vi måste bli bättre på grund av, återigen, jag fattade tidigt också att enda sättet du kan övertyga pengar, det är när du pratar om hur det kommer kosta.
Mm.
Så jag visade upp kostnader som vi stod inför, speciellt under pandemin. Ingen lyssnade. Och då kollegan som jag var som idag är då min partner, hade försökt övertala mig sedan dag ett. Kom, liksom, strunta, gör det där om du måste, men gör det med mig. Det här är viktigare, det här kan du. Och jag säger, vad fan vet jag om det här? Alltså jag har gjort lite ängelinvesteringar. Alltså lite pengar för att hjälpa entreprenörer som startar sitt aktiekapital. För ett aktiebolag kostade då 50 000. Men fan hade 50 000 liksom kunna. Det var det jag hade gjort. Och ibland fick jag lite andelar för att jag gjorde det. Men mest var det mer som ett lån. Så när jag började liksom sammanfatta hela min erfarenhet från investerare. Då förstod jag ju så här. De har ju ingen aning vad de sysslar med, för de är så liksom förblindade av det förflutna och ser inte vad framtiden är på väg.
Mm.
Och det gav mig i alla fall övertygelsen, plus att med protesterna så insåg jag också att jag har barn.
Mm.
Det finns ingen skillnad mellan mig, min erfarenhet av att växa upp i Sverige versus min dotter. Skillnaden här är att liksom, det är mycket mer diversifierat idag. Kultur är mycket starkare, det är inte bara blonda och blåögda tjejer liksom, som gäller vart du än går, vart du än vänder dig. Vi börjar se mycket mer representation, men jag vill inte dela erfarenheten av sexismen, rasismen, utanförskapet med mina barn. Mm. Och så hade jag fått mitt tredje barn också, en dotter. Och jag insåg att det kommer inte vara någon skillnad för mina döttrar och mig, plus min son. Det är tuffare för killar med utländsk bakgrund än kvinnor med utländsk bakgrund att komma in på vissa arbetsplatser. Så därför kände jag så här, okej, okay, det här är det jag måste göra. Så därför hamnade jag. Nu fick du väldigt långt svar på det. Men det var väldigt mycket saker som gjorde att jag kände mig modig.
Ut med det bara.
Men du fick den här $1 million.
Ja, eller jag fick ju aldrig det. Eller det var så på paus till augusti.
Ja.
Och jag mergade. Mitt bolag gick ihop med det här bolaget. Maj. Så det var det som hände. Så istället för att jag tog emot den miljonen för att bygga bolag, så reser jag fond istället och investerar i andra bolag. Så idag har vi investerat i 9 bolag.
Okej. Okay. Men hur mycket tar ni av vinsten?
Liksom? 20% är typ generellt. Mellan 20 och 25. Vissa tar 30. Men det är ungefär så.
Ja, så att jag investerar 1 miljon och om 10 år så är det 3 miljoner. Då tar ni 20%
av...
Då tar ni 600 000 av det. Liksom,
ja, typ. Ja, om det är det vi har. Mm.
Jag fattar.
Så det är så det funkar. Och det är det, VC-fonder, alltså som då jag arbetar med det här riskkapitalbolag, de har ju, alltså, allting kommer ju från fonden. Så att vi är ju själva som en startup, vi håller på att bygga vår fond nu. Mm. Och när vi har byggt fonden, då cementerar vi vilka vi är. Och det är det som jag säger, så här, vad betyder årets investerare om inte vi har fått till den här fonden nu? Och har investerat i 50 nya bolag per år.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fattar. Fan, det är en helt
jävla resa.
Helt ny. Helt
ny värld. Jag kollade upp i vår konversation. Och så såg jag att 2015 så erbjöd mig ett gig.
Ah.
I Barcelona.
Just det.
Och du jobbade med så här...
Resor.
Jag kommer ihåg när du var i Barcelona.
Ja, och jag tror att jag till och med pratade med Dunroth. För att jag ville att han skulle vara med mig på en av de här resorna. För att han skulle vara bra där. Ja, det var ju det.
Jag var i Chile då.
Och du bara, för det var du och Dunroth. Er skulle jag ta med.
Mm. Ja,
du
ser. Det hade blivit roligt. Alltså.
Det hade varit jävla kul. Där har vi hamnat här, tillsammans kanske.
Ja. Förstår du, jag hade kunnat vara värsta
investerare. Där var ditt bananskal, bror, du missade. Det var
ditt bananskal.
Det är timing, man var så här, okej. Det var sliding doors.
Det var ett jävla sandpapper-kiwi-skal istället.
Helvete. Jag trampade på en blåsfisk istället.
Men som fond då, går ni runt och söker pengar? Alltså ni pitchar för... andra bolag som har pengar eller är ni beroende av att liksom privatpersoner?
Nej, handlar? Så
att
det finns olika typer av investerare för fonder. Man kallar dem för LPs. Mm. LPs kan antingen vara då fonder som har strategi att investera i andra fonder eller då liksom individuella liksom, för detta grundare eller liksom framgångsrika människor på olika sätt eller människor som har liksom familjepengar, ärvda pengar. Så det är det vi gör. Så att jag pitchar ju också som entreprenörer för att få förtroendet för att de ska också liksom vara med om det här som jag tror på verkligen i framtiden. Så pitchen har inte slutat. 2 år senare jag pitchar fortfarande.
Ja,
och det här säger jag nu, för det här får ni ta bort. Men vi är snart nära oss stänga.
Boom!
Fan vad grymt. Alltså att ni har tagit in det liksom.
Ja, exakt. Och det är jättestora globala, alltså det är så här folk som knappt når. Jag har varit där och bara hej. Så det ser jag fram emot att släppa. Vi kanske kan ta ett nytt upp efter
Absolut.
Det och bara prata om hur fan var det reset kommer från ingenting.
Räcker det med att vi tar bort summan?
Ja, vi kan ta med annat. Men inte summan.
Men fan vad härligt. Kul. Och jag har idag träffat en annan barnomsvän för oss. och spelat in ett avsnitt till Riktigt Viktigt där vi pratar om något helt annat liksom. Men kontrasterna är ju helt magiska, från alltså, att sitta på samma dag med inte för att det på något sätt har gått dåligt för honom, men han har haft väldigt otur i livet med annat, och sen sitta här med dig. För att jag kommer ihåg, alltså, jag kommer ihåg var du bodde. Jag kommer ihåg när vi hängde på fritidsgården liksom. Det var inte, det var inga liksom riskkapitalist vibes då,
på någon av oss.
Utan det var verkligen liksom annat.
Vad fint. Vet du, jag har faktiskt, och jag blev också lite rörd när du pratar om den vännen, för att alltså, jag kommer ihåg alla med värme. Men jag vet du att jag inte, det här är min PTSD. Vet du hur mycket jag har liksom glömt?
Jag med, jag kommer inte ihåg någonting.
Alltså jag kommer knappt ihåg saker och ting. Och det skrämmer mig ibland. Och speciellt nu tror jag när det börjar skrivas lite och folk hör av sig. Och jag är så här, det är mycket jag inte kommer ihåg. Och jag bodde ju i Högdalen. Sen flyttade jag ju till, jag kom ju från bodde med ensamstående mamma. Mm. Så det var liksom Bandhagen, Högdalen, Rågsved. Så att säga, jag var alltid, och jag tror att det har liksom gått igenom livet, jag har liksom alltid varit kameleonten, umgåtts med alla, aldrig haft någonting emot någon, så även om det var stökigt ett tag. Men som du själv säger, om jag tittar själv tillbaka på vilka vi var och vem jag själv var, det är klart, den här viben hade jag ju aldrig själv heller. Nej. Noll. Vi var inte de som lyckades, vi var de som tog ett fast jobb, höll huvudet nere. Och sen kanske vi tog oss längre in i Globen. Det var typ det. Mm. Det var jag kommer ihåg.
Ja, någon fast jobb tog jag aldrig.
Nej, det var inte det. Och prata lite mer om din upplevelse.
Ja, men absolut. Jag tycker absolut att vi ska gå in på Patreon och fortsätta prata med Nora. Och fan, grymt. Alltså, så härligt bara att sitta här 30 år senare.
Tack.
I sån här forum, liksom. Jag tycker det är helt magiskt.
Jättefint. Tack snälla för att jag fick komma.
Tack för att du kom.
Tack.
Och tack för att ni har lyssnat. Boom.